Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er. Frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Herre, du som har farit upp till himmelen och kan vara här. Du som är på Faderns högra sida och ber för oss. Genom din ande kommer du till oss. Och vi ber att du välsignar vår gudstjänst idag. Vi ber att du talar med oss så vi får hjälp att leva. Hjälp att be om förlåtelse. Hjälp att tro. Och hjälp att vandra på vägen framåt. Herre, vi ber, kom och välsigna oss. Amen. Det står så här i fjärde Mosebok kapitel 6. Att Herren talade till Moses. Han sa, säg till Aaron och hans söner, när ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem, Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. Och Herren fortsatte, så ska de lägga mitt namn på Israels barn. Och jag ska då välsigna dem. Gud befallde här Moses att lära prästerna hur de skulle välsigna folket. Och vi känner så väl igen de här orden. Vi har hört dem otaliga gånger. Senast här i vår församling i torsdags. När vår kyrkoherde stod nedanför altaret efter Joakims predikan. Lyfte sina händer och uttalade de här heliga orden. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I torsdags så påminner också Joakim oss om hur Jesus, när han stod i begrepp att lämna sina lärjungar på Olivberget och fara till himlen, att han välsignade dem. Och mest troligt är ju då att det var detta han sa. Just så. Han som är den store överste prästen. Som när överste prästen i Jerusalems tempel hade varit inne i det allra heligaste på den stora försoningsdagen. Så kom han ut på trappan efteråt och uttalade dessa ord över både prästerna och så över folket. Och nu gjorde Jesus det. Han som hade varit inne hos Gud, inne i det heliga templet och vunnit en evig förlossning, förlåtelse genom blod, inte djurblod utan sitt eget blod. Och så hade han kommit ut från graven och allt var färdigt. Och så välsignade han sina lärjungar med den välsignelse som vi sedan söndag efter söndag får höra i hans församling, ofta däremellan. Och när prästen uttalar de orden, så tänker jag, man ska riktigt tänka så här, att det är Herren Jesus själv som är där, som genom prästens ord uttalar orden och välsignar oss. Själv gör jag ofta så när jag deltar i en gudstjänst och prästen uttalar välsignelsen, att jag håller mina händer så här eller så här, som att för att ta emot denna förunderliga gåva som välsignelsen är. Det talas bara två gånger i Nya testamentet om att Jesus välsignade. Den ena gången är det här som vi har talat om nu, från himmelsfärdsberget. Och den andra gången, eller rättare sagt, det var den första gången, det var när han välsignade barnen. Vi minns hur det kom mammor till honom med sina barn, kom bärande på med barn på sina i sin famn, så som vi ofta ser här i vår församling, att mammor, ibland pappor också för den delen, kommer bärande på sina barn. De hoppades att Jesus skulle välsigna dem. Och det var då som lärjungarna betedde sig så klumpigt. Men det glömmer vi nu, för det har Gud gjort. Barnen tog Jesus emot. Han tog upp dem i famnen. Och lärjungarna kom ihåg detta. De glömde aldrig det. Och en efter en så la han sin hand på dem, tänker jag, och välsignade dem. Och använde, tänker jag, de här orden som Moses fick av Gud att lära Aaron. Jag tänker att det ungefär kan vara någonting sånt här som Jesus menar när han säger, uttalar orden. Han säger: min far i himlen välsigna dig. Han tar bort din förbannelse, tar bort förbannelsen ifrån dig. Han tar dig in i sin godhet. Förbannelsen som kom över jorden i Edens lustgård löser han dig ifrån. Han sätter in dig i mitt rike, och där vill han alltid bevara dig, så att du aldrig kommer bort från honom. Han som är så stor att inte ens himlarna, som Salomo säger, rymmer honom. Han som är så stor, han välsignar. Och Jesus, jag vill själv låta mitt ansikte lysa över dig och vara nådig mot dig. Jag vet allt som du har gjort. Jag ser ända in i ditt allra innersta skrymsle, eller i dina mörkaste livsgarderober, och ser allt som du har gömt för människor. Jag har sett vad som rör sig i ditt tankeliv, och jag har sett vad dina ögon har sett när ingen människa såg dig. Men jag vill låta mitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Jag förlåter dig alla dina synder, bara du inte vill gömma dina synder för mig. Och Jesus fortsätter: genom min ande vänder jag mitt ansikte till dig, min kärleks ansikte, och låter min sol, rättfärdighetens sol, gå upp över dig. För det är den största välsignelse jag kan ge dig. Det är min rättfärdighet, min förlåtelse. Och tar du emot den när jag nu ger den åt dig, så får du frid. Frid i ditt inre, samvetsharmoni, nu och för alltid. Liksom Jesus välsignade barnen med denna välsignelse, så gjorde han detsamma med oss i dopet. Han har gjort det med dig. Dopfunten är en fantastisk plats. Där la Jesus sin hand genom dopvattnet på dig, och dopförrättaren uttalade välsignelsen. Och så blev du inlämnad i den stora lärjungakretsen och upptagen i det nya förbundet. Och nu är Jesus här för att på olika sätt välsigna oss. Och eftersom vi alla har syndat, så behöver vi få bekänna det för Herren Jesus, som sen vill välsigna både genom förlåtelseorden och genom Guds ord för övrigt och genom nattvarden. Och så till sist, glöm nu inte det här när jag ska uttala välsignelsen idag. Och anar du att det finns något särskilt där i ditt liv, du som är förälder, eller som jag lite äldre och är farfar och morfar, alla ni yngre, alla ni tonåringar, underbara ungdomar, ni vet ju att vi är inte så oskyldiga som vi ibland ser ut. Finns det något som du anar att ljuset från Jesu ansikte vill nå in till? Skjut inte ljuset ifrån dig. Kanske att det finns någonting i ditt liv som han vill att du på allvar ska göra upp med. Gör det. Annars rinner välsignelsen av dig som vatten på en gås. Och det vore inte gott för dig. Men Jesus vill välsigna dig idag. så att han en dag kan stå vid himlens port och ta emot dig och säga: Herren välsigne dig, du Herrens välsignade. Vi ber. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna, dina synders förlåtelse, tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, du som har upphöjt din son till platsen på din högra sida, uppfyll nu hans löfte till oss och sänd hjälparen, den helige ande, som leder oss fram till hela sanningen om dig och den du har sänt, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till dagens evangelium som är hämtat ifrån Lukas evangeliets 11:e kapitel och som också är fortsättningen på den förra söndagens evangelium. Lukas skriver: Jesus sade: Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss be med en gammal psalmvers. Helige ande som i sanning leder, himmelska duva, sänk idag dig neder. Helga, välsigna varje själ som beder. Amen, ja amen. Förra söndagen, jag har nämnt om det förut, men förra söndagens evangelium slutade med de här orden: Jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Jesu uppmaning om att be och bulta och banka liksom på Guds dörr. Det betyder också, liksom i grekiskan blir det, fortsätt att göra det. Fortsätt att be, fortsätt att banka, fortsätt att söka. Och ni ska få se, ni ska få uppleva hur dörrarna öppnas och finna det ni söker. I det korta evangeliet idag, de där tre verserna jag läste här från altaret alldeles nyss, så gömmer sig en underbar hemlighet som handlar om det största som en människa kan få. Eller sagt med andra ord, evangeliet handlar om den goda gåvan, och det är den helige ande. Jesus sa: finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Inte är det väl så att en pappa ibland oss som ger sina barn en orm när de hade kommit, när de hade frågat: vad vill du ha till just nu på din tallrik? Jag skulle vilja ha lite fisk. Jag skulle vilja ha det. Och så lägger han en orm. Va? Eller om en pojke får av pappa frågan när pappa gör i ordning frukost: vad vill du ha till frukost? Och så säger: jag vill gärna ha ägg. Och vad gör pappan? Han lägger upp en skorpion på tallriken. What? Vet ni vad en skorpion är? Hur många har sett en skorpion? Du har sett. Maria har sett. Jakob har sett. Och Sven har sett. Ja, flera stycken. Men jag har aldrig sett en skorpion. Men jag har tittat jättemycket på nätet just nu, de här sista dagarna, för att se, vad är en skorpion för något? Och det är förfärligt. Alltså, somliga skorpioner är sådana att får man ett stick av dem så dör man. Andra så får man jätteont. Kan ni se hur den ser ut? Den har liksom två leder. Först är det själva kroppen med fyra par ben och så två enorma klor. Och den har en mystisk svans, eller stjärt. Och i den stjärten längst ut, längst upp, och den har stjärten upp så där som ni ser den har, så finns det en jätteäcklig tagg. Ja. Och med den sticker han när han vill. Nå. Jesus säger ju inte det här för att vi ska fascineras av skorpioner. Han säger det här: nej, inte finns det väl någon pappa bland er? Och det säger jag till er också. Inte finns det väl någon pappa här? Jag är fullständigt... Eller vad säger du, Silas? Tror du att det finns någon pappa som lägger upp en skorpion istället för ett ägg på en tallrik när det blir frukost? Han lägger upp ägget, ja. Han lägger inte upp skorpionen. Nej, jag är säker på att Daniel inte skulle lägga upp någon skorpion. Nå. Alla ni pappor här, ni vet att det här skulle ni inte göra. Definitivt inte. Även om ni också vet att det är rätt så många konstiga saker vi kan göra som pappor. Jag vet det. Jesus har rätt när han säger: om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ja, så kan man fundera på, säger Jesus verkligen så om snälla pappor? Jag tänker att där sitter en snäll pappa där, det är en snäll pappa där, en snäll pappa där, och den ena efter den andra, snälla pappor. Säger Jesus verkligen så om snälla pappor, att om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor? Ja, det gör han. Han vet att pappor kan fixa roliga saker, fixa god mat eller tjäna pengar och så vidare. Men det finns något ont där inne. Låt oss inte glömma det. Men nu säger Jesus, han använder det här som en jämförelse när han vill tala om sin himmelske far. Det finns en verklig pappa som en helt förunderlig, underbar och fantastisk far i himlen. Och idag talar Jesus om den allra bästa gåvan som vår himmelske far vill ge oss. Och därför finns det som en liten en rubrik över här när jag står här. Det bästa en människa kan få. Det bästa en människa kan få. Ja. Tänk dig. Nu pratar jag särskilt med barnen. Tänk er att fast det här händer bara i sagorna. Att det kommer en dag en god fe. Ja, jag vet de finns inte. Det gör inte jultomten heller. Inte trollen heller, inte monstren heller. Men tänk dig tanken att det kom en fe som sa till dig: du får önska dig en sak, precis vad du vill. Vad skulle ni önska då? Ja, ni kan fundera på det. Vi ska inte, det finns massa olika saker. För människor kan ju ha väldigt olika drömmar och tänka på att det där skulle jag vilja bli. Det skulle jag vilja göra. Det skulle jag vilja ha. Det finns några som drömmer om ett vackrare utseende. De är inte nöjda med hur de ser ut. Eller får en mera vältränad kropp. En annan drömmer om att tänk om jag hade ordentligt med pengar. Om jag hade så mycket pengar så jag slapp jobba. Vara helt ekonomiskt oberoende. Och så göra det man själv vill. Åka till någon till Australien. Eller åka till vad jag skulle vilja göra. Eller tänk, alltså om jag skulle få drömma så skulle jag liksom få komma så långt i mitt forskningsarbete så att jag får vad då? Just Nobelpriset. Det där som man får den 10 december i Stockholm när kungen är där och delar ut det här fantastiska priset med många miljoner i påsen. En annan drömmer om att få bli en sån här riktigt, riktigt, riktigt fin konstnär. Att jag skulle lyckas i mitt konstnärs... Ja, att jag blev en som kunde måla så att jag kan få ställa ut på vernissage i Paris. Eller någon drömmer om att kunna bli en riktigt, riktigt fin sångare. En sån här sångare som får sjunga Susanna i Figaros bröllop på Metropolitan i New York. Det händer någon gång att människors drömmar går i uppfyllelse. Det gör det ju. Kanske en gång på 1000. Eller kanske inte ens det i och för sig. Men så uppstår ett enormt problem. Han som fick så mycket pengar så han blev helt oberoende. Han fick såna tunga bekymmer hur han skulle behålla dem. Och den som blev så där berömd så att han fick sjunga på den stora konserten inför 75 000 på Ullevi. Också han blev ju äldre. Börjar bli gammal. Sjuk. Krämpor. Döden. Men det hade man inte tänkt på. Nu talar Jesus idag om en helt annan sak. En helt annan gåva. Som är någonting så underbart och dyrbart. Och det är anden. Det är andens gåva. Den som förändrar livet för var och en som får den. Den gåva som går långt, långt utöver människors drömmar. Fast det inte alltid ser ut riktigt så. Men sett ur ett evighetsperspektiv är det så. Jesus, han är ingen fe. Eller hur? För Jesus är på riktigt. Har ni tänkt på det? Ni kan läsa sagor. Alla har läst sagor med både feer och andra saker. Men Jesus är på riktigt. Och han har sagt: be och ni ska få. Men han ger ofta det som vi inte först hade tänkt oss. Och han ger alltid någonting bättre. Han hör alltid när vi talar med honom. Och han har all makt. Men han ser alltid längre än vi. Han ser liksom in mot evigheten. Om man nu skulle vara sjuk, vad är då den bästa gåvan? Eller om man skulle vara riktigt fattig? Eller ensam? Vilken är den bästa gåvan om jag är jättesjuk? Jag har fått en så svår sjukdom och det verkar som om ingen läkare kan förstå vad det är. Och jag blir sämre och sämre. Det gör mera ont och jag mår mer och mer dåligt. Tänk om det fanns en läkare som visste vad det här var. Och att han visste vad det var för medicin som behövdes för det här. Och då blir den bästa gåvan en riktigt skicklig läkare. Eller om jag är ensam och känner mig sådär riktigt, riktigt ensam. Har förlorat en vän. Vad är då den bästa gåvan? Jo, att jag får en ny vän. En annan vän. En verklig vän som jag kan lita på. Och som jag känner att han eller hon tycker om mig sån som jag är. Eller om jag har en skuld på banken. En ganska stor skuld på flera miljoner. Och så har jag förlorat jobbet. Så är jag ensam. Och så är jag sjuk. Och vet inte vad jag ska göra. Förtvivlad. Och så händer det helt ofattbara. Det kommer en vän. En vän. Som ser till att skulden blir betald. Och som dessutom har goda läkarkontakter. Och så helt plötsligt förvandlas allting. Och nu kommer en annan problematik. Om du är en syndare. Är barn också syndare, Vincent? Mm. Om du är en syndare. Och du kan dö. Vilket är då den bästa gåvan? Vad menas med att vara en syndare? Vad är det? Jo, det är att jag har gjort illa i Guds ögon. Jag har en skuld inför Gud. Jag har inte varit sån som jag borde. Jag har gjort om och om igen det jag inte borde. Gud har sett det. Och det finns någonting inne i mig som ständigt på nytt liksom bara tränger fram och som är ont. Och i samvetet, om jag har vaknat, så bränner det. Och så vill jag på sätt och vis gömma mig. Jag vill inte tänka på det, men det går ju inte. Vad är då den bästa gåvan om jag vet att jag har syndat? Vad är då den bästa gåvan? Om jag vet att jag har syndat. Det är förlåtelsen, Ester. Det är precis så. Det är förlåtelsen. Förlåtelsen. Vem är det som ger förlåtelsen? Jesus. Om jag tänker på den andra saken. Att jag ska dö. När man är så gammal som jag, som 73 år. Så vet man att det kan inte vara så jättelångt borta. Att man ska dö. Inte säkert att jag blir så gammal som Sven, som har blivit över 90. Ibland kan jag vara rädd för att jag ska dö. Vilken är då den bästa gåvan om man är rädd för att dö? Att jag känner honom som ger evigt liv. I himlen, hemma hos Jesus. Allt det här finns i andens gåva. Alltihopa i andens gåva. Kan vi få ställa frågan, vad är anden? Vem är anden? Vem är den helige ande? Och det kan man säga jättemycket om, och det är jättesvårt. Men jag ska säga något. Anden är Jesu ande. Vi kan säga att det är Jesus hos oss. Det är han som kommer till oss när vi lyssnar till Guds ord. Och han kommer till oss med allt det där som vi behöver. för att kunna leva som kristna. Anden kommer till mig och meddelar att skulden är betald, det vill säga min skuld inför Gud. Han kommer och säger det, han sa det idag genom mig när jag stod här och talade avlösningens ord. Då var det anden som kom med Jesu förlåtelse i det där. Han kommer med läkedom för min sjuka själ. Och han kommer så att jag kan börja älska dem som det ibland kan vara svårt att älska. Och han kommer med frid till mitt hjärta. Och han kommer och har med sig det eviga livet. Och vill göra mig alldeles, alldeles trygg inför hela framtiden. Anden är den bästa gåva som finns. Den bästa och största gåva du kan äga. Men nu är frågan, hur får vi den? Hur får vi den? Jesus sa så här: om nu ni som är onda, det var som han tittade på alla papporna där omkring. Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer vill inte då er himmelske fader ge den helige ande åt dem som ber? Så sa Jesus till lärjungarna och till oss som vill vara hans lärjungar. Jesus lovar att hans himmelske far ska ge den helige ande till den som ber. Eller begär. I några verser tidigare hade Jesus lärt sina lärjungar sina bönen Fader vår. Och förra söndagen så var det en del av evangeliet. Bönen Fader vår. Nu kunde man säga att bönen Fader vår, den har så många olika vackra sidor. Men en sida av den är att den är bönen om den helige ande. När jag ber Fader vår och de orden får lov att liksom gå genom mig, så ber jag om den helige ande. Vi kan också vända på det och säga att de saker som finns i bönen Fader vår, att när de förverkligas hos oss, så är det anden som gör det. Jag tänker så här. Nu är vi ju i precis dagarna före pingst. Om vi går tillbaka i historien, de där dagarna i Jerusalem när Jesus hade farit upp till himlen och de väntade på att anden skulle komma. Hur många dagar var det, Vincent, mellan Kristi himmelfärdsdag och pingst? Du vet inte det. Var det 7? Är det någon som vet? Hur många dagar var det mellan Kristi himmelfärdsdag, dagen när Jesus for upp, till pingsten? Det var 10 dagar. 10 dagar. Vad gjorde de där lärjungarna under de 10 dagarna? Det vet vi. För det står att de var samlade. Susanne, hon håller upp sina händer och visar dem bad. De bad. Om nu lärjungarna hade bett Jesus att han skulle lära dem att be, och så lär han dem bönen Fader vår, så är jag alldeles, alldeles övertygad om att det som har varit en viktig bön under den tiden, under de 10 dagarna, när de var samlade, ofta i den övre salen där Jesus hade instiftat nattvarden, så bad de bönen Fader vår. Om och om igen. Jag tror att de gjorde det varenda dag. I 10 dagar. Och kanske både morgon och kväll. Men. Och hur det än var med det. Vi kan inte veta det exakt. Men lika fullt. Den som säger så här. Till Gud. Far. Far i himlen. Vår far. Min far i himlen. Ja, så säger den som får anden. När anden kommer så vågar vi säga det. Då vågar vi säga: käre gode far i himlen. Den som har anden vill hålla Guds namn heligt. Vet ni några namn på Gud? Vet du något namn på Gud? Far? Mer? Och hans namn skall vara. Vet ni vad det kommer sen? Underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsförste. Vem var det som fick det namnet? Han skulle heta underbar i råd. Jo, det var ju Jesus. Och Paulus, han säger att han är den som har fått det namn som är över alla andra namn. Så ber vi. Vi kan också tänka på det namnet som det här huset nu kallas. Immanuelkyrkan. Det är ju Guds namn. För Jesus är Gud. Helgat var det ditt namn. Eller må ditt namn vara helgat. Det betyder ungefär det här. Att jag ber dig, Herre, att ditt namn ska få vara dyrbart för mig. Att jag inte ska slarva med det. Inte missbruka det. Eller blanda in det tanklöst på något sätt. Och så ber vi. När anden har kommit så ber vi. Tillkommer ditt rike. Låt ditt rike komma. Låt det komma till mig. Var finns Guds rike någonstans? Jo, det finns överallt. Där ordet om Jesus går ut. Där ordet om syndernas förlåtelse och om Kristi rättfärdighet kommer. Där finns Guds rike. Och så ber jag att detta rike ska komma på nytt och på nytt till mig. Jag tänker ofta just på detta när jag ber, tillkom i ditt rike. Herre, låt allt det goda som hör ditt rike till komma till mig när jag nu ber här. Den som får anden vill också göra någonting alldeles bestämt. Han vill att Guds vilja ska ske. Att i mitt liv så är det Guds vilja som ska få bestämma och råda. Och jag vill bli, om jag nu ännu inte är vuxen, jag vill bli det Gud vill. Jag vill det. Jag vill att han ska leda mig. Jag vill att allt det som finns där på min framtidsväg, det ska vara ihop med honom. Så att hans vilja kan ske. Den som får anden kastar alla sina bekymmer för frågan om maten och allt det som vi behöver till vardags på Herren. Det finns mycket vi kan säga om det här. Jag ska säga en sak till, tror jag bara, om bönen Fader vår. Och det är att Jesus har lärt oss att vi ber, förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och den är tänkt att vi ber varje dag. Och vi behöver be om det varje dag. Men så finns den här lilla klämmen på slutet. Så som också vi förlåter dem som oss skyldiga är. Om det är äkta hos oss att vi ber Gud om förlåtelse. Om det är det. Och vi behöver be om detta. Men om det är äkta så vill vi också förlåta. Och få hjälp att förlåta de som har varit dumma mot oss. Och vi har allihopa människor som då och då gör dumt mot oss. Eller hur? Och det kan verkligen behövas att vi också talar med Herren om detta. Förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem oss skyldiga. Så här kan man fortsätta och man kan fördjupa sig i bönen Fader vår. Och den är en underbar bön. Men tänk så här nu. Att när ni ber Fader vår så ber ni om den heliga ande. Vi ber. O du gode helige ande. Tack för att du finns här. Och att du inte ger oss sten istället för bröd, skorpion istället för ägg eller orm istället för fisk. Du ger oss det allra, allra bästa. Du ger oss dig själv. Och du vill vara med oss så att vi får vara människor som vandrar på den goda vägen och gör din vilja. På vägen mot himlen. Herre, välsigna oss med denna välsignelse. I Jesu namn. Amen. Då ska vi tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt